Hej och välkommen till Flugfiskeradion, poddradion för dig som gillar flugfiske. Jag som pratar heter Jesper Hultqvist. Du lyssnar nu på avsnitt nummer 4 och denna gång har jag gjort en intervju med en man som har många strängar på sin lyra. Han är före detta fiskeguide, han binder flugor, men mest känd är han nog för sitt engagemang i kastteknikfrågan. Han är certifierad instruktör av högsta rang, så kallad Master Casting Instructor, en av endast två sådana i Sverige. Nu är han aktuell som coach för det svenska landslaget i flugkastning. Han heter Stefan Sikavara och vi tog en pratstund för att reda ut bland annat vad flugkastning handlar om. Ja, Stefan Sikavara, kan du berätta för lyssnare vad du har för bakgrund? Hur kommer det sig att du började med flugfiske?
Ja, jag fick inte välja själv faktiskt. Det var så att jag jobbade i en järnaffär då och då hade jag en kollega som var flugfiskare. Jag fiskade spinn efter gädda och sånt där. Han formligen tvingade mig hem med ett nybörjarsätt en dag. Och jag gick ner till Tornälven, jag bodde vid Tornälven då. Kom fram dit till älven och skulle försöka fiska med det där. Men ja, man kunde inte kasta ingenting, det var ju ett enda stort elände bara. Och ja, jag fastnade i alla möjliga buskar och stenar och elände och allt möjligt. Och så. Men till slut så hittade jag en ström som gick nära stranden som... Som att den transporterade som vatten ut i älven. Så jag ställde mig bakom den där strömmen och matade ut linan där. Och så när den var längst ut i strömmen då smalde på en stor fisk. Mm. Och vet, jag har aldrig känt en sån känsla tidigare. Man hade fiskat med stora tunga spinnspön och allt möjligt och sånt där. Men den där känslan på det där veka spöet och den stora. Och jag kan säga direkt, hade inte haft på en sån där stor fisk före det i älven. Och... Sen då så, jag kommer så väl ihåg, det var en Goddard Sedge fluga jag hade på. Anledningen till att jag kom ihåg det var att jag hade köpt ett sånt här nybörjarsätt. Det var Bengt Östers favoritfluga.
Okej.
Okay. Och jag hade satt alla andra flugor i buskar och träd och gräs och sten bakom. Så jag hade bara en fluga kvar och det var den där Goddard Sedge.
Okej.
Okay. Så på den vägen så, ja, det var en sån otrolig kick och upplevelse. Så det var en rivstart på flugfiskekarriären.
Hur gammal var du då?
Jag hade väl troligen nyss fyllt. Om jag var 15 eller om jag nyss hade fyllt 16.
Okej.
Okay.
Vad hände sen då?
Ja, sen blev det ju en riktig, vad ska man säga, explosion. För då hade jag fått för mig att det här med flugor, det är inte svårt. För jag funkar ju med den där. Jag visste vilket som fungerar. Men det som jag såg inte fungera, det var ju det här med kastet. Så då började jag träna på gräsmattan. Det började från andra dagen när jag började flugfiska, började jag träna på gräs. Mm. För jag såg att där fanns begränsningar för mig. Alltså, komma till älven, jag bodde vid älven och jag hade ju rätt fluga i asken. Jag hade en Goddard Sedge. Men kastet, det var kört. Alltså. Så det började jag jobba med ganska... Ja, jag tror det var andra dagen som flugfiska började kasta. Och sen, ja, på den vägen så blev fisket hela tiden, ja, gradvis lite bättre. Men det var en enormt stor upptäckt. Jag hade bott bredvid den där älven, ja, 15 år och inte förstått att det var mitt i paradiset. Det var först då jag började uppskatta var jag bor och var jag var egentligen. Det var, flugfiske var som ett uppvaknande på många sätt för mig.
Vad har du gjort inom flugfisket sedan dess då och fram till nu?
Ja, det blev mycket fiske där i början. Väldigt, väldigt mycket. Och jag hade en period där jag slutade jobba och gjorde ingenting annat i princip än fiska. Jag gjorde en några säsonger, några år där och gick mellan sådana här ströjobb och etc. Och så. Sen så tänkte jag att jag måste försöka fixa mig ett vanligt jobb här. Och då sökte jag jobb som fiskeguide på några olika ställen. Och då hamnade jag i Tjåneåk. Så jobbade jag där först som allt i allo, lite smått och gott. Och sen efter ett tag där så började jag ta hand om folk och laga mat åt dem i skogen och köra båt upp och ner för älven med dem. Och det blev in så att säga på guidning mer och mer.
Ja.
Så då jobbade jag som ja, brukar säga efterhand att jag jobbar som fiskeguide. Men ja, det var mycket tumma sopor och grejer. Det var väldigt glamoröst. Vet
du. Mm, ja, det låter jättefint.
Ja, ja. Så ja, sen efter det, då var det, där gjorde man ju så väldigt många kontakter inom branschen, kan man ju lugnt säga. Man träffar ju alla, Gunnar Westin och Leif Milling och alla de här svenska stora. Och sen träffar man ju folk från Schweiz, Tyskland, runt omkring. Så man gjorde sig vänner och kontakter och kunde börja utveckla flugfisket vidare då. Fick lära mig CDC-flugbindning väldigt, väldigt tidigt till exempel. Och ja, klinkhemmen introduceras väl i princip i Tjånajokk.
Jaha.
Under den där tiden i Sverige. Och det hände väldigt mycket. Alltså progressiv, mycket progressiva fiskare som hängde där. Som verkligen kunde sina grejer och utveckla nytt. Så på den vägen blev det ju vidare in. Djupare in i eländet fiske, kan man väl säga. Och ja, sen efter det då var det, jobbade jag med vanliga, lite mer vanliga jobb emellanåt. Men hela tiden då så utvecklade jag det här med kastandet och etc. Och sen en dag för, kan det vara en 10 år sedan, så träffade jag en kille som heter Hywel Morgan, en instruktör från Wales.
Mm.
Och i Gällivare av alla ställen på en gräsmatta. Och han lärde mig, första riktiga kastlektionen jag fick. Jag hade gått andra lektioner, men det var den första riktiga instruktören jag träffade. Han var otroligt bra. Och han visade mig så att säga att kastteknik inte är stil. Alltså stil, hur man håller, hur man står och hur man rör sig i princip. Utan han visar vad det egentligen är. Alltså han visar mig hur linvågen fungerar, hur spöet funkar, hur linan fungerar. Och det var en sån enorm tändning för mig. Så därifrån så eskalerade det ju ganska snabbt. Blev aktiv på internet, började skriva väldigt mycket på Sexilops.
Mm.
Kom i kontakt med en massa folk därifrån på Larden, många andra med flera. Och började utbilda mig mer och mer för att bli instruktör. Och sen tog jag 2005 så certifierade jag mig till ESFA-instruktör. Det var FFF hade en Europa-sektion och där blev jag certifierad som den första svenska.
Jaha. Mm.
Och då tyckte man som ett tag där tänkte man att bara man har den där då är det som, då kan man det här och då är det som bra. Men ja, det var ju precis tvärtom. Det var, där började det riktiga vansinnet.
Det tar ju aldrig slut.
Nej, visst inte. Det var utvecklats mer och mer och man träffades mer och mer folk och kommer djupare in i det och vill lära sig mer och vill bli bättre hela tiden. Så jag jobbade vidare för det där några år och hade en hel del elever och körde kurser och var på skolor, folkhögskolor och grejer och sånt. Och sen då sen lite senare på det så tog jag ju då det som min master då, det som kallas för Certified Master Instructor. Och då det är som det sista steget i den där certifieringskarusellen. Det innebär att jag får certifiera andra instruktörer och etc. Och det är väl som det senaste jag gjort inom det. Så jag jobbar med utbildning, ut instruktioner etc. Skriver mycket på internet.
Men nu är du ju aktuell också som är du coach för svenska landslaget i flugkastning, eller hur?
Jo.
Vad är flugkastning för någonting, Stefan? För jag trodde det var samma sak som casting, alltså
ja.
Ärkenördar som kastar jättelångt. Men det är det inte, har du sagt till mig.
Ja, det är grejen. Jag tror det är en ganska vanlig missuppfattning. Eller vad ska man säga? Ja, ganska vanligt sätt att se på det där och tro att det fungerar, hänger ihop.
Jag tror grejen jag är att flugkastning var det svenska ordet för casting. Jag tror det var en översättning.
Ja, det är väldigt lätt att tro. Grejen var ju den att casting, eller castingsport som det egentligen heter, den kommer ju från fisket ursprungligen. Någon gång på 50-60-talet så var det ju folk som de fiskade lite tarpon och bonfish och grejer där runt kusten i USA. Och så kom de på att det blåser mycket här. Om vi ska bli bättre på fiska så måste vi träna på att kasta. Och så började de träna på gräs. Och du vet vad som händer när två gubbar kommer på en gräsmatta. Och efter ett tag började de fundera, vem av oss kastar längst? Och där föddes castingsporten. Och ett tag där så var det ju så att säga ett och samma. Det var fiskare som tränade för att bli bättre för att fiska. Men sen successivt så gled den där sporten iväg och blev mer och mer utav en sport och fick nästan mer kopplingar till friidrotten, till fiske.
Okej, hur menar du då?
Ja, jag kan ju säga att jag var på ett castingläger för några år sedan i Stockholm på en idrottshögskola. Och det var ett ungdomsläger, jag tror det var 25-30 ungar som var där. Duktiga som tusan. Mm. Och frågade dem lite grann hur många av dem som fiskade. Det var två stycken.
Jaha.
så långt har jag glidit ifrån då.
Det är en helt separat gren liksom.
Det blev en helt separat grej det här castingen. Det är fortfarande, alltså det finns väldigt mycket likheter i teknik och så vidare. Men det som skiljer mest, det som skiljer stort är ju utrustningen.
Mm.
De använder ju, egentligen i de grejerna som använder spinn. Då kastar de med precis likadana grejer som spinnfiskarna fiskar med. Det är lätta haspelspöret och det är strålande bra. Men fluggrenarna, där är det extremt tunga linor. Riktigt långa, tunga spön. Och det är alltså, tvåhandslinan väger 128 gram.
Okej, vad innebär, kan du sätta det i relation till någonting?
Ja, jag kan säga att en ganska tung tvåhandslina kanske väger 40.
Jaha, okej.
Mm. Så att det blir lite svårt att få in, om vi säger, små killar i det där och små tjejer och köra andra tunga linorna. Så det sätter, det blir väldigt mycket mer än sport. Och sen så tappar det ju kopplingen till fisket. För jag känner ingen som fiskar med 120 grams lina.
Nej.
Så att...
Och det var inte samma typ av spö heller, eller hur?
Inte så stor, det är inte så stor skillnad egentligen. De är väl lite styvare förstås för att hantera den där större vikten. Men i övrigt är det inte så. Men utrustningen är så pass, ska man säga, grov och överdimensionerad. Det är mycket för att det ska hantera vind och sånt där bättre på tävlingar.
Mm.
För de vill ju inte att då bara för att det blåser så ska man ju dåliga resultat. Utan de vill ha något som riktigt penetrerar.
Ja.
Och, men man kan säga sammanfattningsvis att det som skiljer den sporten från fiske i första hand, det är utrustningen.
Mm.
Och då var vi ju på, jag och några till då, var vi ju på Castingförbundet för ganska många år sedan och sa att vi skulle vilja ha grejerna där vi kastar med vanliga fiskegrejer. För vi vill bli bättre på att kasta och vi vill lära oss utav er och använda de här teknikutvecklingen som de har haft inom. För de har ju tvungna att göra det bra för att kunna vinna. Och vi har ju haft ett castinglandslag i Sverige som har massor med guldmedaljer. Otroligt framgångsrika.
Okej, hade ingen aning.
Så jag ville komma åt det. Men vi vill ju göra det. Jag vill ju träna med de grejerna jag fiskar med för att känna den här förankringen till fisket. Och nu kommer vi in på själva det här med flugkastning. Det var att allt det här lobby och allt det här pratet runt omkring. Så det här stora intresse som vi fick igång runt om i världen för att träna sig till att bli en bättre flugkastare. Det skapade till slut i Norge det första världsmästerskapet i flugkastning med fiskutrustning. Så kommer det att gå på staten i augusti i år.
Jaha. Mm.
Och det ledde då fram till att det behövs till landslag. Och då kom de ihåg mig säkert att jag hade varit där och tjatat om de här grejerna. Och så kontaktade de mig och vi hade ju tränat 15-18 år ganska hårt på att bli bättre på att kasta, tänker. Så det blev ganska naturligt då att jag fick den där rollen så att säga och försöka utveckla den där aktiviteten i Sverige. Flugkastning är alltså, det är, man tävlar i precision och i distans med precis vanliga fiskegrejer. Jag använde exakt samma grejer till det där som jag använde när jag fiskade. Så där är så att säga skillnaden mellan dem och lite historia, hur de kom till och sånt. Du får fråga om det har varit oklart på någon punkt där.
Nej, det var väl väldigt klart. Men när du säger vanliga fiskegrejer, är det ändå liksom vissa standarder, är det liksom klass 5 som gäller?
Eller? Det stämmer. Det är precisionsdelen ska ju göras med klass 5. Och det finns även en distansgren för klass 5. Och det är alltså afta-standarden som gäller på linorna. Så det är vanliga klass 5-linor, flytande linor.
Okay.
Det är också en skillnad mot castingsport. De har generellt alltid använt sjunkande linor. För att de är bättre på att hantera vind och sånt. Men inom flugkastning använder flytande linor. Sen finns det en gren som heter sea trout distance. Och det är en shooting head på 27 gram. Och det motsvarar, är också en flytande lina. Motsvarar ungefär en, vad ska man säga, klass 9-ans havsöringsutrustning. Men det är samma sak där. Det är grejer som folk fiskar med. Tuffa dagar nere på kusten. Eller till exempel, mindre tarpon och sånt. Det är fortfarande flytlina, fiskelina.
Mm.
Ja.
Så de här grejerna går alltså att köpa i butik om man säger så, men om man vill vinna någonting, är det ändå en viss typ eller några typer, speciella modeller av spön som är vanligare än andra eller?
Ja, det vi har sett när vi kör, vi har tränat ganska mycket, vi har ett gäng som är väldigt duktiga här i Piteå som tränar, det vi ser är att det är väldigt lite skillnad på grejer egentligen, speciellt på spön, det är en speciellt stor skillnad. Line däremot kan det vara lite grann, I och med att linan är så lätt, den klass 5 är så lätt. Mm. Om vi ska kunna kasta med den till exempel långt då, då måste vi arbeta ut en väldigt lång längd av den innan vi skjuter.
Mm.
För den där lätta linan är, den är, skjuter dåligt, för den är så lätt helt enkelt. Ja. Så vi måste stå då och bära kanske en 25 meter innan vi släpper iväg. Alltså stå och luftkasta med 25 meter innan vi släpper iväg för att få, för att få så att säga någon vikt utanför toppbögla.
Mm.
Så där är det. Men det är, och där ser vi skillnad då. Att den lina som är väldigt kort tapering. De kommer vi inte lika långt med. För vi kan inte bära dem på samma sätt. Vi får inte lika mycket vikt i luften kan man säga. Men i övrigt på precisionsgrenarna. Vilken femma som helst. Vilket spö som helst. Distansen också. I princip. Vi kan säga generellt vilket spö som helst. Men en långbällig lina för att kunna bära det där extra.
Kan du ge exempel för dem som inte vet vad en långbällig lina är? Alltså exempel vad de heter?
Ja, vi kan ta. Ja, det var en bra fråga. Om vi tittar på den vanligaste lintypen, heter weight forward eller VF-lina brukar man prata om. Den har vikten fram. Och en standardmässig VF-lina har ungefär en tapering eller en del kallar det för klump på kanske en 10-11 meter. En långbällig lina. Den har samma konfiguration ända upp till 10-11 meter. Men sen fortsätter den där taperingen kanske till 22-24 meter.
Okay.
Så den är, om man känner till hur en DT-lina ser ut. En DT-lina är ju taperad. Den har ju en klump som är nästan lika lång som hela linan. Då kan ju ha en 25 meter lång klump.
Mm.
Så en långbällig lina ungefär som om du skulle ta en kort DT-lina. Och så fästa en runline bakom den. Alltså en tunnare lina bakom den.
Mm.
Så det är helt enkelt en vanlig VF-lina med en längre tapering. Egentligen ett mellanting mellan en weight forward och en DT kan man nästan säga. En DT-lina med vikten lite förskjuten fram.
Vad kan du ge en exempel på vad de här linorna heter?
Och riktiga långbällig linor. Det finns alltså riktigt långa. Det finns ju sådana som är 14-15 meter lång. Det finns en svensk design som är och har en bra långbällig.
Mm.
Den har du. De som vi använder i tävlingen och den som har blivit officiell för klass 5, det är ju Scientific Anglers Master Expertist, alltså heter den.
Okay.
Och den har ju då en, om jag inte minns fel, en 22 meter lång tapering i klass 5. Sen har vi ju, vi har lite uppstickare där. Det finns en kille i Skottland som heter Mike Berry och en kompis till mig som gör lite extrem långbällig. De är 28 meter långa och riktiga monster, visst. Men det är fortfarande de första 9 meterna som man mäter för standarden, de är fortfarande klass 5 då.
Mm.
Så att de beter sig som en helt vanlig fiskelina. Det är en lång framtapering som lägger flugorna mjukt. Och det är i alla egenskaper kan man säga att det är fiskelina, fast längre tapering. Så ser det ut.
Ja. Hur går det nu med det här landslaget då? Hur jobbar du med att ta ut landslaget?
Ja, vi kommer ju anordna kvaltävlingar. Och vi kommer anordna en kvaltävling här i Piteå den 20 juni. Och då kommer vi att köra alla de här grenarna som går att köra på gräs. Det finns ju även i den här flugkastningssatsningen så är det ju 2 stycken spejgrenar med 2-handsspö på vatten.
Mm.
Det är ju riktigt. Det är alltså ena grenen är en vanlig 15-fotare laxspö som man kastar med på vatten då, ska ändra riktning 30 grader och kasta långt då med den. Och sen den andra klassen är 16-18 fot, alltså sådana där riktiga som om du åker till Skottland och tittar på traditionell spej, de använder ofta sådana där riktigt långa spön. Men i Piteå, det vi kommer att köra är, vi kommer att köra på gräs, vi kommer att köra precision med klass 5, vi kommer att köra distans med klass 5. Och vi kommer att köra den här sea trout och den här skjutklumps shooting head distance grejen med havsöringsspö, enhandslaxspö kan man säga. Och sen kommer vi att köra tvåhands överhands här i Piteå. Sen förhoppningsvis så får vi ju igång lite kvaltävlingar på andra ställen i Sverige också. Vi har ju några i Göteborg där som är riktigt duktiga på tvåhands. Som jag försöker stötta och hjälpa så att de ska kunna göra en kvaltävling på tvåhandssidan. Sen så kommer ju de där tävlingarna ska ju försöka vara grunden för uttagningen. Men sen också kommer det ju bli att vi kommer åka jag och kanske någon annan och titta och mäta på någon kille och se vad det tror. För vi, det är så kort tid kvar till det än att vi kommer inte att kunna ha en riktig, vad ska man säga, allsvenska för att komma dit. Utan vi är tvungna att ta en kanske en lite snabbare väg det här första året.
Mm, jag förstår.
För att komma dit. Men vi kommer försöka ta ut de som är ja, de bästa kastarna, också de som har lite tävlingserfarenhet, som har kastat mot en klocka och publik och sånt där. För det är faktiskt en helt annan grej. Jag kommer ihåg de första 2-3 gångerna jag gjorde det var ju total fiasko. Alltså,
okay.
Det är inte lätt.
Nej, jag förstår det. Det är inte så att stå ensam i vattnet.
Ja, det är nästan som, med lite samma känsla när du står där. Som om du har en riktigt stor öring alltså, som går och vakar. Ja, ska vi säga 15-16 meter ut och sådär. Man känner knäna skakar och man vet att kastar jag nu dåligt på den här, då sticker den. Den är hispig. Det är lite samma känsla när du står på tävlingen där också. Det är samma adrenalinpåslag ungefär. Man är lite skraj sådär.
Okej. Men är de här kvaltävlingarna öppna liksom? Kan man anmäla sig?
Absolut.
Var gör man det någonstans?
Jo, inbjudna till Tita-tävlingen. Sen kommer vi att skicka ut då dels till alla förbund. Sen kommer vi att publicera den på Edge. Och sen Edge Fly Fishing Forum. Då. Och sen kommer jag att publicera den på något internationellt forum. Och sen kommer vi att försöka skicka ut det då till vissa som kontaktknyttade personer. Som kontakter som jag har gjort runt om i landet som håller på med det här.
Okay.
Jag håller på att skriva på den där inbjudan nu faktiskt. Men jag tror inte jag får ut den förrän... Jag skulle tro mot mitten, slutet av veckan, det händer så pass mycket just nu. Men den kommer.
Det här med flugkastning som sådant, att bli bättre, det känner nog många av oss igen. Att den här fisken är alltid lite längre än man åker kasta eller kan kasta.
Ja.
Om man vill börja själv med det här, hur ska man gå tillväga då? Alltså inte att vara med i landslaget, men förbättra sin kastteknik.
Ja, alltså det som jag har tjatat om i alla år. Jag skrev ju en artiklar i allt om flugfiske en gång som hette, de kallar det för kastdoktorn med Stockholm eller sånt där. Men det egentligen varenda artikel det handlade om, det var att man ska ut och träna.
Mm.
Och det är samma, mycket trådar som jag skriver på forum och sånt där. Ut och träna, ut och prova på. Man måste få så att säga en rutin och mängd träning i det för att kunna bli bättre. När jag började flugfiska så det var som att det var konstig grej kring det där. Det var som att det förväntades att kasta, det skulle man bara kunna.
Mm.
Det var bara som så, ja, jag ska börja flugfiska. Ja, men då ska man kunna kasta direkt. Jag kunde inte det. Jag var tvungen att träna och lära mig och kanske ta en lektion etc. innan jag fattade hur det där funkar. Mm. Men vad var frågan nu igen? Du frågade om...
Jag frågade hur man skulle börja helt enkelt.
Just det, precis. Nej, men jag skulle säga första steget är bara ta samma grej som du fiskar med. Kanske köp en billig träningslina. För de tar lite stryk på gräs och sånt där. Jag brukar inte försöka undvika att använda fiskelinorna. För de blir missfärgade och kan bli skadade.
Mm.
Och så ut och träna. Och ännu roligare. Försök få ett par kompisar. Och sätta igång en liten kastgrupp och börja träna lite tillsammans. Lära av varandra, dela med sig, utbyte. Vi har en sån grupp här i Piteå. Vi har skitskor tillsammans. Och vi kastar inte bara tillsammans. Vi binder flugor och vi fiskar ihop och det är en riktig grej. Så vi har nästan som en fiskesäsong som går hela året. Så kastträningen är verkligen en del av fiske för oss.
Mm. En poäng med att ha kompisar med sig är väl också just att få feedback. För det kan jag uppleva själv. Jag tränar lite sporadiskt där bak på gräsmattan. Att man vet att det inte riktigt funkar ibland. Men man vet inte riktigt varför.
Nej, det där är ju också en stor fördel med att ha någon med sig. Dels man kan ju försöka hjälpa varann och framförallt titta åt varandra. Man kan ju fråga så att säga, om man håller på att jobba på sitt bakkast till exempel, kan man fråga, ser det där bakkastet bra ut?
Mm.
Ja, det tråkigaste med det är när man frågar någon, oftast någon kompis, och säger de, det ser bra ut. Och det säger ju ingenting, utan man får kanske vara lite tjatigare och de får försöka beskriva det och man får kanske ta papper och penna och be dem rita och etc. för att förstå lite bättre. Sen så har vi ju idag videokameror. Har ju funnits väldigt länge. Nu finns det en videokamera i nästan varenda mobiltelefon.
Ja.
Och det är ett otroligt kraftfullt verktyg för att få se sig själv. Och det är ofta en riktig... Ja, det kan vara både en kalldusch men också en av de mest givande sakerna man kan göra. Det är att se sig själv på film.
Mm.
För man tror alltid att det ser ut på ett helt... Man tror man är som flugfiskets Fabio som står där och svänger. Och sen när man ser sig själv så bara, men gud, förbannat, är det där jag verkligen? Så videokamera är väldigt användbart. Mm. Men kompisar som sagt, det är för att få den här samvaron kring det och det här roliga kring det. Man gör det tillsammans som en grupp.
Mm.
Sen kan man hjälpa varandra och ge tips. Sen, nästa steg på det där då, det är ju att be hjälp av någon som som kan det där. Mm. Och som redan har gjort de här, vad ska vi säga, hundåren på gräs. Och som kanske tränar regelbundet. Och då kanske man kan titta på antagligen en kompis som är väldigt duktig. Kan man begära hjälp på. Eller så kan man gå till en professionell instruktör. Alltså anlita en instruktör. Mm. Anlita professionell hjälp för att bli bättre. Och det är ett sätt att snabba på det där. Det var ju så det. Det var egentligen, för min egen erfarenhet så var det att nu kom man en ganska bra bit själv. Men det riktiga släppet, det kom ju när jag träffade Haive första gången. Då var det ju, då, det var ju dagen att det var ju enormt att kunna få komma från en riktig lärare.
Mm.
Det var ju helt suveränt. Det var jättebra. Så det är väl mitt tips för att komma igång med kastekniv. Ja, det är helt enkelt kom igång.
Jaha, precis. Ja, precis. Sluta snacka, börja
jobba. Börja jobba. Ja. För det är roligt. Ja.
Finns det någon organiserad flugkastnings... Alltså, castingförbund finns, men finns det några avdelningar för flugkastning idag?
Ja, det är jag det. Ja, den som är etablerad och igång nu, det är den som vi har i Piteå. Piteå Sportfiskeklubb. Vi tillhör ju castingförbundet och vi tillhör ju Riksidrottsförbundet. Precis på samma sätt som castingen.
Mm.
Förhoppningen är ju då att vi ska kunna sätta upp och det ska starta upp fler sådana här klubbar och föreningar som ansluter sig till förbundet och anordna kastträning och aktiviteter runt om i Sverige. Jag har några på gång.
Mm.
Jag har någon i Skåne och någon i Småland etc. Som är på gång att teckna sig till förbundet och få igång. Och det är ju en suverän grej för en fiskeklubb att göra. För jag kan ju berätta lite grann hur det var här i Piteå. Vi hade en fiskeklubb som förlorade medlemmar varenda år. Och det var, fanns inte speciellt mycket engagemang kring det där. Och det var, vi försökte göra aktiviteter men vi fick inga nya medlemmar och inte så mycket intressant och så vidare. Så startade vi den här kastgrejen.
Mm.
Och helt plötsligt då, så hade klubben massor med vettiga nya aktiviteter och erbjuda sina medlemmar. Det började komma in fler medlemmar. Vi blir fler varenda dag. Så att det är en, att starta upp och ansluta till Kastningsförbundet kan vara en riktig nystart för en fiskeklubb också. Och fiskeklubbar är välkommen in. Det finns inga krav på att det måste vara en idrottsförening eller något sånt där. Utan du ansluter dig till förbundet. Den årliga kostnaden är 300 kronor.
Mm.
Och det du kan få då, det är att du kan söka ekonomiskt stöd till exempel. För som vi gör, vi hyr en hall hela vintern som vi tränar i.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Och vi får ekonomiskt stöd för att anordna de här tävlingarna. Och anordna sådana här temadagar kring kastteknik och sånt där. Bjuda in instruktörer utifrån och sånt där. Det får vi alltså. Det ansöker vi om stöd för att göra. Så att den vägen kan man ansluta sig till flugkastning. Instruktörer okay. I Sverige, då har ju Federation of Fly Fishers, det är alltså FFF som är en internationell väletablerad standard. Och vi blir fler och fler runt om i Sverige. Vi kommer att ha en certifiering i Älvkarleby i slutet på maj. Och då kommer vi, efter det kommer vi ha instruktörer som täcker hela landet. Vi kommer ha, jag tror det är 12 stycken över hela Sverige.
Okej.
Okay. Och det där är alltså, den certifieringen, det är som en kvalitetssäkring kan man säga. De som har gått igenom och fixat det där, de kan det där. De kan lära ut det där och de vet hur det fungerar. Och de är provade som lärare och etc. Så är det, ska jag rekommendera instruktion så i första hand certifiera instruktion.
Ja. Har du några tips på länkar då på webben om man vill diskutera eller läsa sig till mer information innan man går ut på gräsmattan? Du nämnde Sexy Loops, eller hur?
Ja, den är ju väldigt speciellt forum Sexy Loops. De har många hållit på med de här grejerna väldigt, väldigt länge. Så det tenderar till att bli en del av rejält tekniska diskussioner. Och sen är det ju en del ganska kraftfull humor kan man säga. Lite färgstarkt sådär.
Okay. Mm.
Men vi har ju nu i Sverige fått Edge Fly Fishing.
Mm.
Vi har fått ett riktigt kast. En riktig kastlektion på Edge Fly Fishing. Tack vare en kompis till mig som heter Staffan Dahlbom. Som är moderator på det. Och han gör ett kanonjobb. Och det är faktiskt många fina bra diskussioner igång på Edge Fly Fishing idag.
Mm.
Och vad man nu kallar det. Kastlektionen, kastgatan.
Men jag tar och lägger upp en länk till det på.
Gör det. Edge Fly Fishing. Jajamän, det är det. Mm. Det är just idag är det bästa forumet för de männen.
Mm. Några andra länkar du vill dela med dig av?
Ja, Sexy Loops absolut. Mm. Absolut. Men ja, jag kan ingenting annat än rekommendera det. Men det kan bli en överraskning lite grann. Det är en ganska burlesk dialog där ibland. Så, okay. Men det är otroligt kompetent folk som skriver. Det är världens bästa kastare och instruktörer som delar med sig och diskuterar på det här forumet. Det är svindlande egentligen hur stor den är som portal på internet.
Mm. Men du pratar om Sexeloops och inte Edge Forum, eller hur?
Ja, det var nu Sexeloops. Edge har inte riktigt kommit dit, eller nej.
Tack så hemskt mycket, Stefan, för att du ställde upp på den här intervjun.
Jajamän, det var bara roligt.
Och nu till ett förtydligande. I förra avsnittet, där vi testade flygspöet Emerald från MSX, så nämnde jag att spötopparna var ojämna och att vi inte visste om det fanns något syfte med det här. Det gör det, det har jag fått reda på av Magnus Tott på MSX. Det är själva klingan som är ojämn eftersom MSX har valt att inte slipa toppen så mycket och på så sätt minska risken för spöbrott. Du kan läsa mer om det här på blogginlägget som jag gjorde i samband med testet på flygfiskeradion.se. På flygfiskeradion.se har jag också lagt till en knapp som heter dela/bokmärk. Den gör det enkelt för dig att lägga till en länk till Flygfiskeradion på Facebook eller på Twitter. Eller e-posta en länk till någon du känner. Den här funktionen är också det möjligt att enkelt skapa ett bokmärke till ett speciellt avsnitt av Flygfiskeradion. Använd jättegärna den här funktionen och berätta för andra att Flygfiskeradion finns. Det var allt för den här gången och tills nästa gång vi hörs så önskar jag dig ett riktigt skitfiske. Musiken är som vanligt gjord av Christy McLaren och mer information om detta finns på musicalley.com.